Velkommen til en ny episode av Dirigentloftet. Ja, Andreas, vi skal snakke om blåsemusikk I dag også. Og I dag skal vi snakke litt om reisen og målet.
Mm. Vi tenker vel at vi skal prate litt om resan och mål. Det vill säga prøveprosessen, vår egen resa som dirigenter och vad är målet med konserten och vad sker efter att man har nått målet och allt det. Det kanske det vi skulle snacka om på något sätt.
Ja, og kanskje vi først skal snakke litt om hva vi faktisk gjør da. Mm. For vi har vel delvis litt lik arbeidshverdag, og også litt ulik, vil jeg tro. Mm.
Ja, altså, vi jo dirigenter både två.
Det sant.
Og vi jeg tror at vi båda tar jo, nu skal jeg jo ikke tala for deg Björn, men vi tar jo det her uppdraget på största konstnärliga allvar oavsett vem vi jobbar med, och det tror jag är viktigt att man inte graderar sitt dirigerande beroende på var man är, utan att man alltid försöker hitta det allra bästa hos en själv. Det tror jag är viktigt, och jag tror inte bara det är viktigt för dem som man dirigerar, utan jag tror det är viktigt för en själv, för ens egen inre moral, om jag får vara så allvarlig. Mm. Ens egen konstnärliga moral. Och där kommer ju det här in med resan och målet. Alltså vad är det man ska uppnå? Vad är målet egentligen? Ska man klara ett speciellt stycke, eller ska man spela det fantastiskt bra? Eller? Och det definierar ju vi som ledare oftast. Mm. Eller? Är resande viktigt? Är prövarbetet det viktiga egentligen, eller jag vet inte.
Nej, alltså det är svårt att ge någon sånt svar på det, för det kommer det vi har ju väldigt olika typer av om vi får kalla det uppdragsgivare, så jobbar med massa olika ensembler. För mig så syns det faktiskt att det med resan är väldigt viktig. Mm. Alltså den här mötet med musikern och processen, och ofta så blir målet bra, eller vad säger alltid blir målet bra hvis resan har varit bra.
Mm. Så är det.
Men det som du säger med att ta alla uppdrag på högsta allvar, det må man göra, tror jag. Mm. Både för att göra en god jobb, men också rätt och slett för att kunna så att säga leva med sig själv I jobben. Mm. Jag tror hvis man inte har den inställningen, så tror jag fort det kan bli tungt alltså. Måste spørre et spørsmål som får. Tänker du av och till på att du har lust att göra något annat, Andreas, eller är du trygg I din?
Ja, jag känner mig nog trygg i att vara dirigent på den måten, och jag kan väl ibland längta efter att lära mig någonting annat faktiskt. Alltså att kanske studera någonting som kanske ligger nära egentligen, som litteratur eller konsthistoria eller någonting. Men det är inte för att jag känner inte att jag vill bort från musiken eller bort från dirigerat, utan det är snarare att jag vill addera någonting för min egen del. Alltså för mitt eget, egentligen helt enkelt för min egen glädjes skull, att det skulle vara kul och stimulerande.
Det var väl Simon Rattle som sa det en gång, det finns spörsmål om från dirigent och hur han vidareutvecklar mig, och så sa han, läs flera böcker och res lite, och det är nog där också, alltså man ska det är ju ett yrke man kan ta alla möjliga andra slags intryck med sig in I.
Ja, och sen tycker jag för min egen del är att placera musik i ett sammanhang eller en kontext, det är nödvändigt för hur jag lär mig ett stycke. Alltså vi pratar ju, när du och jag snackar så hamnar vi ju alltid på Gustav Holsts sviter för...
Ja, vi kommer alltid in på det.
Ja, vi kommer in på det, men det är ett bra exempel. Och för mig är det inte nödvändigt, men det är stimulerande att då läsa om England 1910. Mm. Kanske läsa en författare som skrev någon bok ungefär då, att liksom höra annan musik från 1910 om det går, andra typer av musik, alltså inte bara vad spelade symfoniorkestern, utan vad var dansmusiken egentligen 1910. Jag behöver de här för min fantasis skull. Det här är ju väldigt personligt, men det här ger mig bränsle att placera musiken i ett sammanhang. I den andra sviten, Song of the Blacksmith, har vi ju nämnt. Jag måste se den här smeden. Jag måste se hur mörkt det är I smedjan. Jag måste liksom visualisera det här ibland.
Mm, gnisterna.
Gnisterna och allt det här. Mm. Och ibland blir jag osäker på om jag gör det bara för min egen skull eller om det påverkar mig som dirigent. Det kanske inte gör det.
Men jag tror att jag har med åren fått mer och mer intresse för att leta fram norsk musik och spela norsk repertoar. Och jag tror väldigt på det att hvis du har entusiasme för det selv, så kan det smitte over på andre også. Altså. Mm. Og jeg også veldig interessert i å lese. Altså, man kan lese en biografi, da vet man veldig mye om konteksten, hvor i livet var komponisten når dette ble skrevet og så videre. Jeg synes det veldig interessant. Jeg har jo gjort mye norsk musikk med ungdommer. Jeg har gjort mye Johan Svensson, Norsk Rapsodi for eksempel, Kunstnerkarneval, en sats fra symfonien hans. Og vet du, Severud, Kjempeviseslotten, har gjort et ganske nytt, flott arrangement av Torstein Ågård Nilsen. Og jeg opplever at ungdommene liker det, altså. Av og til så må man jo tåle en fleip, som for eksempel de hadde en gjengen min i Trøndelag Ungdomskorps, Tuk, hadde lagt ut en sånn, er det gift det heter, på Instagram, der et meget oppgitt fjes satte himlet med øynene, og under stod det, når Bjørn har sin fjerde forelesning om Harald Severud, så det kan nok bli litt mye av og til, vi skal vel gå i oss selv der. Men det var veldig interesse for når vi gjorde Norsk Rapsodi for eksempel, som var et krevende stykke for ungdommen å gjøre, men så de ble veldig glad i. Mm. Da var det såpass mange henvendelser om særoppgaver og den slags på videregående, så min bedre halvdel begynte å spørre meg, hvilken karakter fikk du på den oppgaven? Mm. Så det vekker en interesse, altså. Hvis man selv har entusiasme for noe, så tror jeg det smitter over, altså. Mm.
Jeg
skal ikke være så redd for det, tror jeg, og utfordre litt.
Nej. Och jag tror väldigt mycket på en, jag hade en dirigentlärare under en väldigt kort period, men ändå en italienare som heter Carlo Maria Giulini, som på något sätt, jag lärde mig en massa konkreta saker av honom, så här, du ska dirigera på fyra där i Don Carlos och du orkester måste vara, alltså sån här facts på något sätt, va? Men han sa ofta det här att han ville inte ha betalt för de här timmarna jag tog från honom, därför han sa, allt som du får av mig har jag ju fått gratis, varför, hur ska jag kunna ta betalt för det? Och det låter ju väldigt fint när man säger det, men det intressanta med det är ju det att man som när man spelar i ett skolkorps, när man är helt ung, så är man ju ofta öppen och mottaglig för vad dirigenten säger, eller de upplevelser som är förknippade med musiken. Och där tror jag att vi har ett ansvar, för att jag är säker på att alla vi, du och jag, men alla som lyssnar på det kan minnas den här tiden, och någon ledare, lärare, dirigent som har sagt saker som haft en avgörande betydelse, som kan vara föreläsning nummer 4 om Harald Severud till exempel. Jag hade en sån upplevelse på musikhögskolan, vi skulle spela Mahlers 4, jag skulle spela trumpet och var tvingad att gå på ett seminar som jag tänkte, jag vill ju bara spela trumpet, ska jag sitta där och lyssna på någon gubbe? Men den föreläsningen, eftersom jag var tvungen att vara där, så lyssnade jag, och den öppnade hela mitt sätt att lyssna på Mahler, och då var jag ju bara 18 år, men eftersom jag var så ung så gick det ju rakt in när jag väl öppnade den här dörren. Här kommer dirigenterna in när det kommer till unga ensembler och skolkorps, tror jag. Jag tror det är väldigt viktigt.
Absolut. Och nu är vi blivit i gubbenes själ, så andra tänker att må jag höra på den, men ja.
Precis.
Nej, men detta med reisen och mål, alltså, det är ju vanskeligt att säga något helt sånt generellt om det, men en ting som faktiskt kan säga är ett mål för mig nu. Kan kanske höras lite banalt ut, men jag är väldigt upptatt av att folk ska ha det käckt på övelser där, med också på konsert. Jag fick ett komplimang som jag blev otroligt glad för av en musikant här, som sa att det hade varit väldigt käckt och det föltes väldigt tryggt. Och det blev jag glad för att höra. Då føler jeg gjort noe riktig. For å ha en atmosfære der folk har skuldrene nede, har det litt kjekt. Og vet du, det er jo da man virkelig kan prestere bra også, altså, tror jeg. Så det er faktisk en ting som har blitt viktigere og viktigere for meg. At det skal være, du vet, hvis en prøve føles som, oi, er vi ferdige allerede? Det har vært en bra prøve. Mens hvis man ser på klokken etter det som føles som 2 timer det har gått et kvarter, så er det kanskje ikke en fullt så bra prøve.
Nej, och det här är ju en del av resan som vi pratar om, prövarbetet, hur man gör det här och hur man får sin grupp eller sin orkester eller sin ensemble engagerad även på pröve. För det är väldigt lätt att sätta upp målet och säga, dit ska vi, nu ska vi jobba hårt för det här, och så har man sin plan och sin idé och sin strategi. Men just det där med att få varje ögonblick att kännas viktigt och stimulerande också för pröven. Att utfordringarna sker också på pröven. Inte bara konserten, då ska vi klara det, utan vi ska klara det idag. Och sen ska vi bearbeta det så att det blir ännu bättre. Att göra det på ett lustfyllt sätt Det är ju ett modernt sätt att dirigera, tror jag. Att man inte skrämmer folk att spela bättre. Den tiden hoppas jag är över.
Ja, jag tror det. Moderna tankar om ledelse kommer absolut i vår jobb också. Och så handlar det ju lite om att vi snackar ju mycket om att lytta när det kommer till dirigering. Och lytta handlar ju inte bara om att lytta på det som blir spilt. Det handlar ju också gärna om att ha lite sansar ute för atmosfären i rummet.
Mm.
Jag hade en kollega i för en del år siden som hade sin egen måte att si fra att nå syns han pröven borde ta slut. Och då kunde han räcka på hon. Det kunde gärna vara en halvtimme för prövslut. Så räcka på hon och så si. Du, jag har bara ett spörsmål sån helt till slut på pröven, sa han. Det var då ett hint om att nog är det kanske nog. Så vi får vara lite våken för sånne. Även om kanske inte tillbakemeldingen kommer så direkt förhoppningsvis.
Jag har faktiskt en liknande sån historia som jag måste dela. Jag var under en period var jag ganska mycket hos den kongliga Livgardes musikkorps i Köpenhamn, för de hade ingen konstnärlig ledare och jag hade slutat mitt jobb i Sverige. Och så där de första produktionerna så är man ju hövlig och man lär känna varandra och så där. Men fjärde eller femte produktionen vi gjorde ihop, då började jag bli sur för att jag tyckte inte det lät tillräckligt bra första prövedagen. Jag tänkte att för konserterna blev alltid fantastiska, därför att på något sätt det här korpset som är ett av Europas absolut finaste militärkorps, när de väl spelar bra så är det enastående, det är världsklass på något sätt. Men den där första prövedagen var så irriterande, så att då sa jag var väl lite sur och kom med något morgonflyg från Stockholm och var trött och irriterad, så varför kan vi inte bara spela första dagen som vi gör andra prövedagen, för andra prövedagen låter traditionellt sett väldigt bra. Varpå så blir det alldeles tyst. Jag såg ju på korpset att nu hade jag gått över gränsen. Så det är en tubaist som räcker upp handen och säger: Andreas, kan vi inte bara börja den andra dagen istället? Och det är lite han samma sak.
Poäng.
Ja, han hade ju ett poäng, va? Att vi kanske hade för mycket prövetid. Och det här kan man ju le åt. Men det kanske låg någonting i det där. I ett professionellt sammanhang. Vi kanske hade för mycket prövetid. Och så tänkte korpset att det är tre hela prövedagar, det ordnar sig. Så att det är också en del av det här med att förbereda resan. Hur mycket tid behöver jag egentligen? Hur mycket tid behöver korpset?
Ja, och nu sa du något intressant, för hur lång tid behöver du och hur lång tid behöver korpset? Det är ju inte alltid det samma sak, kanske.
Nej, det är det ju inte.
Sant? Alltså, ja. Och detta med att tänka på hvordan blir pröven för musikerna och de som spelar? Hvordan blir det for, altså dette gjelder jo fra et juniorkorps opp til profesjonelt nivå. At man faktisk har det i tankene når man planlegger prøven også, ikke bare det. Precis. Vi skal gjennom det og det, og det skal fikses.
Ja, och sen att man också balanserar sin planläggning av prøven med verkligheten, for det blir ju nästan aldrig som man har tänkt sig. Altså, det är alltid någon som är borta, någon som är sjuk eller någon som kanske kommer för sent faktiskt, eller att någon har glömt sina noter hemma. Det kan vara en massa olika skäl, men att pröven är någonting levande där man som dirigent måste gå utanför plan för de andras skull. Det klassiska är ju det här som man i modernt ledarskap undviker, det vill säga att man skäller ju inte på de som är där för att det är andra som inte är där.
Och detta är ju extremt relevant för många norska korpsdirigenter och har varit. Kanske speciellt nu i dessa tider med mycket psykefrånvaro och sånt, så är det dålig stämning och dålig humör för det är så många borta. Men som du säger, de som är där, de är ju där. Och de förtjänar ju allt gott för de är ju där.
Ja, precis.
Det är viktigt också.
Men det är ju det som jag tyckte att du rörde vid, Björn, som vi kanske ska prata om, det är hur mycket tid man använder själv innan man repeterar. Det är ju svårt att mäta det, för det beror ju på vad det är för musik man har valt, om det är ny musik för en själv eller om det är svårt eller jag vet inte.
Nej, det är klart att detta med att kunna partituret gott och vara gott förberett är extremt viktigt, men vi måste ju också vara ärliga och säga att det är ju inte alltid verkligheten tillåter det faktiskt. Vi har väl alla varit där att vi har fått noterna lite kort tid på förhand, kanske i någon tillfälle på stedet. Ikke sant? Så sånne situasjoner kommer jo også. Men jeg synes det du sa med hvordan prøven, at det er en levende prosess, det tror jeg er veldig viktig. For vi har vel alle gjort selv, og man er forberedt på å jobbe med en sak, og så jobber man med den, selv om det kanskje var helt ok. Men det är nog annat som hade trängt att jobbas med. Men det, ja. Men det är ju tillbaka till lyttingen, att man responderar på det som faktiskt blir spilt. Så någon förbereder sig ju väldigt i detalj. Typ 1830 till 1842 så ska jag över på de och de takterna och så vidare. Vad tänker du om det? Är det något du känner dig igen?
Ja, lite grann. Alltså, jag har ju för min egen del, men det här är ju väldigt personligt. Jag understryker att det här är ju inte några allmänna regler, men för mig är det så att jag måste bestämma vad jag ska hinna under en pröve. Alltså att idag ska vi hinna det här partiet. Och det är inte alltid kopplat med vilken nivå, utan det är mer faktiskt att jag får inte glömma bort att det här måste vi igenom, och jag får inte glömma bort att det här måste vi arbeta med. Så det blir en ganska grov plan. Men för mig är det väldigt bra att ha en plan, för det disciplinerar mitt arbete. Det finns ju ytterligheter. Den svenska dirigenten Sixten Ehrling, när han repeterade opera, han skrev ju in klockslag i partituret. Alltså om det var en morgonpröve så kunde det stå sidan 16, då måste du måste vara här före 10:42. För annars hinner du inte till akten slut före kaffet. Alltså en väldigt strukturerad. Och då är det ju, handlar det ju väldigt mycket om kill your darlings. För då handlar det om att faktiskt se till att hinna utan att verka stressad.
Mm.
Och det har jag ju nog prövat någon gång, den principen att dela pröveplanen för mig själv. Att om du ska hinna färdigt dit så måste du vara klar med det här då. Det är inte så dumt egentligen, tycker jag. Det känns ju lite detaljerat sådär. Men vi är ju alla detaljister på något sätt.
Ja, men det där adresserar ju detta som vi alla upplevt, nämligen att vi går tom för tid. Att oj, jag skulle gärna spilt den satsen också, så är det 10 minuter gärna prövning liksom. Så jag är lite samma, vet vad som må tas på en måte. Men jag liker inte att bli det för detaljerat, så känner jag att det fratar mig själv lite av den här möjligheten till att göra det levande.
Mm, precis.
Och det kan till och med nästan komma i vägen, för att vara helt ärlig, komma i vägen för lyttare. Jag lyttar kanske inte lika gott hvis jag hela tiden har en sån här exakt klockeplan att förhålla mig till. Så.
Mm. Men det är ju också det att den här, ju bättre man känner orkestern eller korpset eller musikkåren man dirigerar, desto enklare är det här, därför att, tror jag. Därför att då vet man ungefär vad som kan ske. Men när man kommer till en ny plats så vet man ju inte riktigt.
Nej, och så vet man, sånt, är man på en känd plats så vet man också hur man kan snacka till folk, vem som man kan säga det till och vem man inte kan säga det till och så vidare. Så det är ju alltid spännande på en ny plats.
Men det är ju också ett sånt instant leadership på något sätt, för det sker, det som är fascinerande tror jag, för egentligen borde vara fascinerande för oss, men vi tänker inte så mycket på det för att det är normalt, men det som kan vara intressant för människor som sysslar med ledarskap utanför, det är ju att alla beslut sker i stunden och de baseras på vad som händer i stunden.
Mm.
Det är ett väldigt snabbt ledarskap, alltså där man hör och korrigerar direkt. Det är inte så att jag hörde att det blev helt fel, men jag skriver upp det på en lapp och så tar vi tur med det någon annan gång.
Mm.
Utan man slår av och säger, vänta, vi måste ta det där en gång till. Och stopp, du är lite för långsam. Alltså det är väldigt snabbt ledarskap.
Sker där då. Instant leadership, bra begrepp.
Ja, och det finns ju till och med medicinska idéer om varför dirigenter är den yrkesgrupp som lever längst. Faktiskt, statistiskt. Alltså de jobbar längst i sitt yrke och de lever statistiskt sett längst. Och jag tror att det har väldigt mycket med den här snabba hjärnverksamheten. Jag menar, det är inte superkrävande att göra det. Men det kräver att man har på hjärnan. Mm. Det måste vara on hela tiden. Och en bra pröve brukar jag själv uppleva, att om jag inte är trött efter pröven, då brukar jag vara hård mot mig själv och säga, då har jag inte haft en ordentlig pröve. Om jag inte är trött i huvudet. För då har jag inte tänkt tillräckligt. Då har jag inte jobbat tillräckligt hårt med lyssnandet och analyserandet under resans gång. Mm. Men det är ju, man kan ju vara mer eller mindre hård mot sig själv.
Jo, det är en hygglig nyhet att man lever längre som dirigent.
Ja, det finns en teori också. Man rör ju armarna väldigt mycket och det cirkulerar blod. Ja, det finns en massa.
Kan det vara att man rätt sett har det så käckt på jobb? Alltså det är så gøy,
det tror jag.
Att det är så lystbetont att man blir gammal bara den grund.
Jag tror att det sitter ihop. Jag tror att det finns någon sorts sanning i det där. Men jag ska inte ge mig in i några mediciner.
Nej, det kan hända dirigenter tillfälligtvis har goda gener. Men det då sträcker vi tema lite långt.
Ja, dirigenter har ju också väldigt stora egon för det mesta. Faktiskt, det måste vi också erkänna, att man ställer sig inte där om man inte tycker om att stå där.
Ja. Det är ofta sånt när man jobbar på lite forskjellig nivå, ikke sant, att man kan vara inom personlig från ungdomar, amatörer på väldigt högt nivå, amatörer på mer vardagslig nivå, professionella folk, alltså väldigt mycket forskjellig. Så är det, jobbar man på väldigt olikt vis. Så jo, da, man gör ju det. Men jag har likväl någon sån ting som jag må hake av för att kunna säga att detta var en bra dag på jobb. Mm. Detta var en bra pröva. Och tänker jag, det är sån kanske nästan lite banala ting. Viss orkester eller ensemble har spilt mycket. Har spilt mycket och jag har pratat lite. Det är en bra ting. Hvis det känns som om tiden har gått fort. Det är en bra ting. Och hvis vi känner att vi verkligen har lyftet något, skapat någon ett antal liksom, men i alla fall flera goda ögonblick. Och då är vi lite tillbaka till något som är detta med att uppleva att något låter väldigt bra. Och det tror jag på högt nivå alltså. Att kanske man för man tar tag i det som är vanskeligst på ett stycke, ta finna något som är nästan där och lyfta det och ge alla den där goosebumps upplevelsen. Så har du ett gott utgångspunkt. Alltså det har jag upplevt på allt från barn till professionella är en god ting alltså. Så det är liksom en tummelfingerregel för mig att det har varit jag en tror, bra pröva liksom.
Jag tror att du det här har du verkligen någonting bra att säga och alltså det du säger nu tror jag är viktigt. Jag tror det är viktigt och det är också kopplat med det här med att vi dirigenter ibland måste tänka på, inte alla men några av oss måste tänka på att vi måste ge feedback direkt också. Därför att orkestern förväntar sig att vi ska tala om det var good enough eller inte. Eller om vi inte är nöjda. Ibland så tar vi om någonting. Vi är så uppe i det så att vi ligger långt framme. Vi är nästan på nästa parti när vi håller på med någonting som vi har tagit om. Men det blir obegripligt för den enskilde spelaren om inte vi bränner av ett smil med blekta tänder. Mm. Eller, ja. Eller, inte, eller ser ut som att vi är gjorda av sten. Alltså precis som att den enskilde musikern kan inte veta nu ansträngde jag mig, blev det bättre eller jag ändrade det här, blev det bättre eller sämre eller de här sakerna tror jag är väldigt viktiga för den här levande processen.
Absolut, det man har väl alla upplevt det att få det spörsmål om den solen min var den bra? Ja, den var kämpefin. Oh, ja, för du sa ingenting.
Nej, precis så.
Det är typ, men så tänker jag det är viktigt att ge ros också men gärna si nog vad som är bra då. För det är ju klart att hvis vi varje gång vi slår av gör det till en vana och säger fint så tar ju det, det ser ju nödvändigtvis så mycket. Särskilt hvis vi ser fint mens ansiktsuttrycket ser något. Men alltså, hvorfor inte se konkret nydlig klang på den akkorden, fin balans där och så vidare.
Jag hade en lärare som jag också låter vara anonym som hade konstiga idéer om, tyckte jag nu men som jag ändå lärde mig lite grann av. Han sa, säg aldrig att det är bra om det inte är bra. Och det låter ju väldigt hårt. Och man kan använda det där på lite olika sätt. Det påståendet. Alltså, det här med, för det han menade var nog att säg inte att du är nöjd innan du är nöjd. Det är ett bättre sätt att uttrycka det istället för att säga säg inte bra om det inte är bra. Men man, det var fint, det var bra. Men jag skulle vilja att vi gjorde det här, att vi gick ett steg till. Därför då kan man blanda positivt och utmaning bara i en setting. Och det tror jag är väldigt, det är ett lurt sätt att jobba på.
Absolut. Man ser ju ofta hvis man jobbar med barn och unga så nästan kan se farlig påstånd kanske, men många kanske undervurderar lite akkurat det där. För det ska liksom vara kämpefint. Men det, hvis det ikke er bra da, for å si det sånn, og dette høres godt av utøverne selv, så går det jo an. Kanskje man finner noe som faktisk var, oppriktig var bra. Kan man jo kanskje nevne det. Og så, da ta kritisk tak i det som ikke var bra. Så det går jo, det finnes jo en middelvei her. Man trenger jo ikke si bra eller rubbish, liksom. Nei. Man kan jo finne, eller det finnes jo som regel elementer av både bra og mindre bra.
Ja, och dessutom här kommer ju den här delen in som vi pratar så lite om därför att vi vet så lite om den egentligen tror jag. De flesta av oss dirigenter vet alldeles för lite. Eller vi, jag vet inte om man måste ha vetat det men rent konkret så vet vi för lite om gruppdynamik och grupppsykologi och enskild psykologi. Att man kan läsa av en människa som försöker prestera på ett eller annat sätt eller inte försöker prestera. Och hur hanterar jag det? hur får jag den här spelaren att ge allt för mm. musiken, för oss här inne, så att det här blir något, så att vi är eniga om det. Det ja. Är det finstilta i det här. Och det kan ju vara vanskligt när man kommer till en orkester eller ensemble där man aldrig har varit för man vet inte riktigt. Och dessutom brukar det ju samma grupp också finnas de som är lite utnämnt sig själv till lite ledare inom gruppen, som är tongivande, som gärna ställer spörsmål, och gärna ställer spörsmål som är för att testa dirigenten. Alltså det finns en sorts kultur som också är på väg bort, tror jag egentligen, men den fanns definitivt förr.
Jag vet, detta med att man snackar till, kanske man känner folk i orkestra i korpset, kanske, åh, ja, det är ju vänner som man har haft länge och så vidare. Då, är det då lätt för att man hänvänder sig till de? Man känner bäst någon gör det.
Jag försöker undvika det faktiskt. Alltså, att man måste, jag menar att man måste vara väldigt fair and square med en ensemble, även om man känner människor i den. Därför att det är väldigt lätt att en grupp uppfattar att någon blir favoriserad för att den råkar känna dirigenten. Och det är ännu värre i ett professionellt sammanhang, skulle jag vilja säga.
Helt klart.
Det är värre där. Det är en svårare situation. Så att den här distansen, den är nödvändig i vårt gamla system att jobba i, att en person fattar alla beslut och gör det direkt på plats. Där är distansen nödvändig, tror jag.
Och så är det ju detta med att se alla, så du ser, jag vet ju, du får ett komplimang av mig. Du har gjort intryck på mig många gånger med detta med att du är så god på att kunna namn. Jag upplevde att du kommer och kan alla namn, selv om du, mig bekant, inte har varit där för. Så det är ju en fantastisk ting, men och jag missunnar dig det att du är god på det, men jag tänker, är det inte något med att man ska kunna alla namn, eller så ska man egentligen inte kunna någon namn?
Exakt så är det, tror jag.
För det är något med den, hvis du säger Björn, kan du, och så nästa ögonblick andra Cornett, då har man ju sagt högt att jag vet vem du är, men jag vet inte vem du
Exakt.
Är. Och det är inte bra.
Nej, därför gäller det att lära sig alla namnen.
Eller
inte, eller alltså vara väldigt klok med det. För mig är det lättaste sättet att övervinna det första hindret, det vill säga mänsklig blygsel eller vad ska jag säga, höflighet. När man tilltalar någon med namn, då känner den sig sedd. Speciellt om den spelar tredje kornett eller sitter långt bak i andra fiol, eller när man vet vad de heter. Det här är ju inte någonting jag har kommit på. Claudio Abbado, som vi har pratat om flera gånger, han lärde sig alla musikernas namn till alla produktioner han gjorde. För han kunde tilltala dem med förnamn direkt. Och när man tilltalar någon med förnamn, det här ska vi berätta det här, Björn? Det här är ju sån här tricks of the trade. Eller...
Röper lite hemligheter.
Nej, men alltså, alltså det är klart, när man tilltalar någon med dess förnamn, då, redan där har man ju byggt en bro som man kan kommunicera över. Alltså, ingen heter ju Obo 2.
Ja, nu heter man det, och namneloven är ju ganska raus i Norge. Då, men, nej, Obo 2.
Det här är min son, Obo 2. Ja, nej, men alltså, det...
Man väljer att kalla barnen för Obo, men inte Obo 1, men Obo 2.
Ja.
Kanske äldste barn är Obo. Ja, nog om det.
Alla mina barn är tuttiblåsare. Alltså, ja. Det är inte bra. Nej, så här,
det du har ingen ambitioner för barnen hvis det blir döpt Obo 2, alltså.
Nej, men det, alltså, det kan vi ju inte ha, men namnet i sig själv, alltså, att man inte, om man håller på med brassband, att man inte alltid pratar med solokornetträcken eller bakräcken, utan solokornett 4 har ju ett namn och kämpar med någonting, då förtjänar den att bli tilltalad med sitt namn, menar jag. Här håller alla inte med om vårt resonemang. Det finns många som säger att man bara ska använda instrument.
Jag är dessvärre väldigt enig med dig, och jag säger dessvärre för det att jag är nog inte lika flink till, som dig till att lära mig namn. Jag prövar. Nej, men så gott jag kan, och jag ber om att få sån kart för jag kommer ett nytt sten med alla namn på och sånt. Men jag vet någon, du säger alla inte enig med oss. Tror du verkligen inte det? Nej. Nej, men alltså, jag har hört ett argument att man ska inte tilltala folk med namn hvis man har något negativt att komma med. Jag vet inte någon säger.
Jag har till,
positivt i namn, negativt icke namn. Vad syns du om det?
Ja, du menar att man skulle gå från Peter, det där var bra, Obo 2, det där var dåligt.
Nej, ja, nej, sant.
Då vet man ju redan
innan. Ja, det är du helt rätt. Men alltså, det hörs ju tulligt, men jag har hört argument, alltså. Så ja, men jag är väldigt enig med dig. Namn är bra. Kanske du kan lära bort några goda tricks för att lära namn, sen du är så.
Nej, men alltså, jag tänker att det lättaste är ju det som du just sa. Om man får en liten seating plan på bandet och med namnen på. Det, och jag tycker att de flesta korps i alla fall som jag får besöka, de är väldigt tjänstvilliga och ordnar det här väldigt fort.
Mm, samma erfarenhet.
Ja, ja, det här får man, den här lappen får man direkt, för då också där kan en styrelseledamot säga så här, åh, dirigenten är verkligen intresserad av vilka vi är.
Mm.
Alltså bara det öppnar ju också en dörr, va?
Absolut.
Så att jag tror det där är viktigt, men jag har fått tillsägelse i en av de stora Stockholmsorkestrarna av en producent att jag inte fick tilltala orkestermedlemmarna med namn. Den här producenten tyckte jag, då får du problem med din status eller vad man ska säga.
Oh ja.
Och det ignorerade jag totalt.
Du var för demokratisk på ett vis.
Ja, på ett sätt. Ja. Men det blir ju väldigt konstigt när man som jag då, som ex-trompetist som kanske har jobbat mycket i den här orkestern, plötsligt inte skulle säga Ulf till Obo 2. Varför skulle jag, när jag säger Ulf till honom i kafferummet, varför skulle jag kalla honom för Obo 2 på podiet? För mig blir det väldigt konstigt.
Ja, du nämnde ju Carlos Kleiber, Andreas, och vi kan väl inte ha en podcast och snacka om dirigering utan att nämna han. Det var ju en fantastisk dirigent, och där finns det en väldigt bra bok så gott kan anbefala. Den heter Corresponding with Carlos, skrivet av en amerikansk man som heter Charles Barber. Det som är lite morsomt med den boken är att Kleiber var ju väldigt utillgänglig. Han gav väl, var det ett radiointervju eller något sånt hela sitt liv, och finns, ja, väldigt privat, väldigt sky. Så han, Barber, som ganska ung man, sände ett brev. Han klarade att finna ut vem som var sekretären till Kleiber, eller manager eller vad det var, sände ett brev. Och jag kunde gå och tänka mig, och kan jag få ha timmar med Carlos Kleiber? Och han, jo, ja, det vill du väl, du och resten av världen liksom. Så han får ett par hundra i uken och han svarar inte på någon. Så vi kan bara glömma. Ja, men vill du vara så snäll och vidare sända brevet mitt? Ja, det kunde hon göra som hon gjorde med alla de andra hundra som jag fick svar. Men han här, han fick svar. Det var ett eller annat med tonen hans, humoren i brevet kanske. Han fick svar. Och timmar fick han aldrig, men detta blev då, de blev då brevvänner. Det var så väldigt gammeldags ut, men det är ju någon år sedan detta. Och växlet brev, och den här korrespondensen finns där i den boken.
Mm.
Och det är ju samtalar om musik, och så är det också en liten biografi om Kleiber där. Men detta är inte för så speciellt intresserade som det hörs ut som. Det är ganska artigt om musik generellt, och det att dirigera och det att musicera med andra. Och väldigt morsom bok alltså. Den anbefales varmt.
Ja, alltså mängden litteratur när det gäller dirigering, den är ju egentligen väldigt stor, och jag har en sorts anti-hobby, och det är att jag
anti-hobby.
Ja, det är en hobby, men den är ju lite anti därför att den är negativt laddad. Jag samlar dåliga dirigentböcker. Och då är det såna här som är fulla med hur man ska röra händerna eller vad man ska på sig eller hur man ska se ut och allt.
Bleka tänder och sånt.
Ja, bleka tänderna, ja, till exempel. Nej, men alltså jag har säkert en hyllmeter med såna som är rena skräckexempel, för jag tycker det är lite roligt att titta i. Sen har jag en hyllmeter till hemma med litteratur, och som är lite mer som det du säger nu, som inte har så mycket med det här med om ettan ska gå neråt och så vidare, alla de här självklarheterna. Och där försöker jag hitta såna här sån litteratur som du talar om, det vill säga konversationer med dirigenter, för det är intressant. Biografier är ju intressant på sitt sätt, men konversationen där man liksom kan läsa vad dirigenten själv säger, och då måste jag nästan anbefalla den bästa boken som jag har läst de senaste åren. Det finns många fina böcker precis som du säger, men, och den heter The Alchemy of Music av Tom Service. Och den bygger ju, om jag inte minns fel, på intervjuer, några intervjuer med några av de stora dirigenterna. Men det här är ju inte intervjuer som är vilken sorts taktpinne använder du. Utan det handlar om helt andra saker, alltså väsentligheter i dirigerandet. Den måste jag verkligen anbefalla. Det är Alchemy of Music av Tom Service.
Man kunde ju nästan bli frälsefristet och spåra om vi kunde få några exempel från anti-hobbyen din. Eller det, kanske...
Ja, men då lägger man ju ut det.
Ja, man gör det.
Och jag vill inte såra någon som kanske har glädje av de här böckerna. Jag tycker bara det är så fascinerande hur man kan skriva tjocka böcker om hur man ska slå en fyrtakt när ändå ingen gör det likadant, därför att det är personligt relaterat. Alla vet att det första slaget måste gå neråt, det sista måste gå uppåt. Och sen är det som Jorma Panula säger, däremellan är det bara satan, satan, satan. Och ursäkta att jag svär här, att jag bannar i podcasten. Men, ja, men det som Jorma säger är ju så det är, va?
Ja.
Ettan går neråt, det sista slaget går uppåt. Annars går det inte.
Ja, så som det står i den välkända cartoonen, when the music stops, turn around and have a bow.
Ja. Jo, men alltså...
Nej, vi ska inte litteratur här.
Och jag vill inte på något sätt discredit, nu blandar jag språk här, människor som har gjort de här böckerna, därför att det är gjort i största välmening, därför att det finns ett behov för att människor vill veta. Ja. Men har man kanske tagit ett steg till och sett vad dirigering kanske egentligen är, så är det egentligen inte så väsentligt det som står i de här böckerna. För det lär man, själva det tekniska, det lär man sig på en kort stund. Det är det andra, det inre arbetet.
Ja, och så detta som du ser med samtalar är ju väldigt intressant. Mm. Så det finns ju en del samlingar med brev som är morsom att läsa. För exempel samlingar av Toscaninis private brev. Som är väldigt underhållande, väldigt bra. Men när det gäller det med samtalar så har jag en favoritbok också som jag har lyst att nämna. Den är ju skrivet av en väldigt god skönlitterär författare. Så den är ju bra sån också, väldigt bra språk och väldigt fin bok. Författaren heter Haruki Murakami och boken heter Absolutely on Music. Och det är rätt slett samtalar mellan då författaren Murakami och Seiji Osawa, den stora japanska dirigenten. Och det är också det som är så artigt där är att författaren är väldigt glad i musik, uppriktigt glad i det, men inte professionell musiker naturligtvis, han är författare, men han kan inte väldigt mycket teoretisk om musik. Han är bara en väldigt intresserad lyttare och ställer ju frågor utifrån det. Och det öppnar för någon otroligt goda samtal om musik generellt. Alltså det är en bok jag har läst många gånger så anbefaller väldigt.
Och vill man gå vidare där, så dels så kan man ju naturligtvis lyssna på allting som Seiji Osawa har dirigerat, för det är ju, hela hans liv är ju en enastående historia. Men Murakami som författare, nu är inte det här en bokpodd, men Murakamis romaner tycker jag, om jag får vara lite personlig, är fantastiska att läsa. Fantastisk litteratur. Ska vi säga tack för idag?
Det ska vi. Kan vi ju nämna att vi får laga en liten lista kanske med den litteraturen vi har nämnt nu. Och så är det lov att sända spörsmål och inspel kanske på post@dirigentloftet.no. Tack för idag.
Tack för idag.
Thank you and good night.
Du hörte på Dirigentloftet. I studio idag var Andreas Hansson och Björn Breistein. Tekniker Sverker Rundqvist. På saxofon Petter Vettre.